Lika säkert som att Amanda Lind är den svenska idrottsrörelsens största fiende, så säkert är det att Gata upp och Gata ner podcast är tillbaka för ytterligare ett avsnitt, nummer 44 i ordningen. Jag heter Vincent Messenger och med mig har jag Pontus Hammarkvist. Hej Pontus!
Ja, så säkert är det att vi är tillbaka alltså. Ja. Svårare än så är det inte idag.
Nej, vi kommer ju till er på en dag då vår kära kultur- och idrottsminister har gått ut och dragit tillbaka det tidigare förslaget med 500 personer tillåtna på idrottsläktare till 50.
Det svänger fort i hockey, som man brukar säga.
Det inte svänger för fort. Att Amanda Lind bryr sig ett jävla skit om hockey eller fotboll för den delen.
Nej.
Vi ska snacka lite allsvenskan, som vanligt helt enkelt. Hur mår du Pontus? Hur läget?
Jo, jag mår bra. Lite mer positiv än vad du är. Jag skiter lite i resterande allting. Men jag mår ganska bra i livet just nu faktiskt. Så att, det rullar på. Fotbollsmässigt så kan det väl gå bättre, men vad fan. Ja, det har gått ett par dagar här emellan, så att jag lever och jag frodas bra just nu. Hur mår du själv?
Jo då, jämna plågor. Känner jag.
Vi ska också poängtera att av avsnitt 44 som vi spelar in nu, det är väl typ 43 gången du är bakfull i den här podden.
Ja, någonstans, ja. Åt det hållet, ja.
Det är typ en, två gånger du inte har varit. Fan vad jag
överdriver. Ja, det känns som det i alla fall.
Men vi har med oss en Vincent som är bakis ännu en gång i alla fall.
Ja.
Jag får väl säga välkommen hit då.
Tack så mycket. Jag kommer ju... man kan alltid märka av det i podden om jag är lite bakfull, för det är oftast då jag får så här slemhosta när jag är bakis. Så då, om man hör mig hosta i bakgrunden, då vet man så här, Vincent var ute igår.
Nu är han full igår igen, ja.
Jag tänker så här att vi ska inleda på Bern Arena i Örebro.
Mm, jag vill bara poängtera att varför det kan komma vissla så här, slags så här, vad fan, eller ljud ibland från min sida här, är att jag har på kuppen här för tillfället.
Ja, du sitter och kollar live, ja. Gottne IF mot IFK Norrköping.
Jätteintressant, men bara för att kommande stund så kan det bli lite kul, så att ni är medvetna om det. Men vart var vi så någonstans? På Bern Arena?
Ja, vi var på Bern Arena där Örebro tog sig an ett Jesper Karlsson-löst Elfsborg.
Ett Bayern München hemma.
Ja, vad var det vi sa sist? Mm. Örebro har fan blivit som, Örebro borta har blivit som att möta Bayern München borta. Mm. Mycket riktigt. Mm. Superstark trea ju, ja. Får man ju säga. Alltså, återigen, på hemmaplan. De är helt sjuka där.
De är ju superstarka hemma, de är ju superstarka överlag just nu. De tar ju sina jävla pinnar hemma just nu. Alltså. De gör ju att de tar de här viktiga tre poängarna som gör så mycket i botten som de ändå lätt hade kunnat blivit inblandade i om man inte hade skärpt till sig.
Ja, så är det ju. Örebro, ska det vara outsidern till Europaplatsen eller? 6 poäng från?
Ja. Nej, det tror jag inte.
Nej, men Nahir Besara bär ju fram det här laget med ett mål och en assist i den här matchen. Men den stora hjälten blir ju den finska anfallaren Rasmus Karjalainen, som ju avgör. Blev ju inbytt tidigt i första halvlek. Jake Larsson gick av skadad. Men jag har ju två kassar. Jag är ju mål direkt med sin första touch. Gör han ju 2-1, en skitsnygg nick. Och sen avgör han i den 83 minuten. Men skitstark. Jag såg den här matchen lite till och från faktiskt. För jag var hemma i Stockholm i helgen. Mm. Satt jag på Retro vid Nytorget. Och så skulle jag kolla Chelsea Crystal Palace, och då var det så att svartvita i Stockholm hade sin samling på Retro och kollade Örebro Elfsborg.
Kul.
Så det var faktiskt ganska roligt.
Pratat mycket om just Örebro, att man inte har så mycket fans, så kanske framförallt inte utanför, att man inte är en fotbollsstad, och då givetvis inte är det utanför heller. Men kul ändå att
de var skitmånga. Alltså de var typ 25-30 man som satt där inne. Och det var ett jävla liv alltså.
Det är att man vill flytta ifrån Örebro då kanske.
Ja, jag antar
det. Nej, men på riktigt kul ändå att det var lite uppsamlat där.
För Nej, men jag blev lite chockad, för jag satt i baren och så kom det liksom fram kille på kille på kille som var såhär, jag ska kolla Örebro-matchen, svartvita i Stockholm. Ja, det är in där. Så de hade abonnerat något litet rum där.
Ja, okej.
Så det var ett jävla liv där borta och ramser och allt möjligt.
Ja, men det var, fan, det saknar man ju dock alltså. Så det har ju varit lite skönt att föra i alla fall.
Ja, det blev drag där på vid sena avgörandet.
Kul.
Det var kul att se. Men fan, svinstarkt av Örebro återigen. Och ett Elfsborg som ju i den här matchen ersätter Jesper Karlsson med Jakob Ondrejka. Och jag antar att det är han som ska ersätta för resten av säsongen.
Ja, den här säsongen ut lär det väl vara så i alla fall.
Ja, och Jakob Andrejka är säkert en jätteskicklig fotbollsspelare, men han är ju bara 18 år. Mm. Och det blir ju... Ja, de har ju haft en av allsvenskans bästa offensiva pjäser där. Och nu har man en 18-årig juni, så det är klart som fan att det påverkar. Liksom.
Alltså att en 0-2 ska gå in och axla en skyttekung, det blir lite svårt faktiskt.
Ja, men det blir ju det. Men vi får väl se. Det är ju kanske för tidigt att göra något större liksom, bedömningar av Elfsborg. Men jag kan tänka mig att de får en dipp nu.
Oj, 6-0.
Ja,
6-0. Linus Wahlqvist.
Snyggt.
King. Förlåt.
Men jag kan tänka mig att de kan få en dipp nu. Och vi har ju faktiskt pratat om det, att deras form har ju... De har liksom gått lite under radarn, att de har hackat ganska länge nu. Och det känns som att det kommer ju inte bli bättre utan Jesper Karlsson.
Nej, det känns ju som att han har hållit det här lite skeppet någonstans levande. Och man har haft hopp runt honom i alla fall, åtminstone. Men nu känns det ju ganska tungt.
Det känns ju som att de har en nedåtgående trend. Och den kommer ju inte vändas av att Karlsson försvinner. Jag är svårt att se att de tar en Europaplats i Elfsborg. Det känns som att de kommer tappa poäng i betydligt fler matcher resten av den här säsongen.
Ja, vi får väl se. Men man, som du säger, man har ju inte en uppgående trend. Den går ju neråt. Sakta men säkert, känns det som. Man tar ju inte överdrivet mycket poäng just nu för tiden.
I linje med min prediction, min tippning inför säsongen, så åker ju Falkenberg och dundertorskar på konstgräs igen. Den här gången mot BK Häcken. 3-0 på Bravida Arena med bud på mer. Står ju 3-0 i paus redan.
Ja, står ju 3-0 efter en halvtimme att spela mer än mindre.
Johan Hammar, Patrik Wålemark och Alexander Söderlund, som nu är uppe i 7 kassar.
Ja, men det är tre mål kvar. Jag är nöjd med Wålemark i alla fall. Vet du vem jag är? Jag stoppade in han precis innan den här omgången i fantasy. Så det var skönt.
Vi sa ju det inför säsongen, ni som lyssnat troget sedan dess i alla fall, att jag hade ju två grejer som jag stack ut med. Och det var ju att Alexander Söderlund var en 10-målsgaranti i Häcken den här säsongen. Han har gjort, trots att han har skadebekymmer. Jag sa ju det, att om han får en stor skada så
då är det givetvis klart att han inte riktigt räkna med det då.
Nej, men han har ju varit borta en del. Han har ju inte spelat alla matcher. Men han är uppe i 7 nu. Så att det finns ju en slutspurt i honom.
Jag gillar ju att se, alltså det är väl roligt om du får rätt, men jag gillar ju att se det misslyckas. Jag hoppas att han gör 2 till.
Det är bara för att du inte får se det så ofta.
Ja, men så är det väl kanske. Jag är väl beredd att hålla med om det. Men därför känns det kul. Även om 9, då kan man ändå vara så här, ja men det är ju en 10-målsgaranti typ. Men det kommer jag aldrig erkänna för dig om man bara gör 9. Du kommer få höra det.
Nej, så jag jobbar Alexander Söderlund för 10. Sen... sa jag också då även att Falkenberg vinner inte en enda match på konstgräs i år.
Nej, har du hunnit checka upp det här än?
De har inte gjort det.
Du har kollat det här?
De har inte gjort det.
Nej. För vi lovar att kolla upp det här, men det låg ju på ditt bord. Och
De har inte gjort det, om inte jag har sett fel. Men jag satt och kikade igenom det. De har inte gjort det.
Då lär du inte ha missat många matcher i alla fall i så fall.
Nej, och det är ju inte många matcher kvar nu för Falken att ta en 3 på konstgräs.
Nej, så är det ju.
Det är fan vad fint ändå. Att Falken är så där underbart liksom förutsägbara. Jag älskar det.
Ja, du älskar att komma med rätt statistik här.
Ja, Falken som för övrigt vann i sin svenska cupmatch med 9-0 borta mot BK Astrigo.
Ja, det var ju dock intressant.
Bra drag, stod 7-0 i paus.
Var det Varberg som torskade?
Ja, åkte ur.
Mot typ Oskarshamn eller någonting, va?
Något i den stilen. Vi skiter lite i kuppen.
Nej, men dock intressant när det är allsvenska lag som åker ur, tycker jag.
Ja.
Värt att nämnas.
Ja. Vidare då, in på söndagen. Till Stockholms derbyt. Hammarby mot Djurgården.
Det var tyst nu. Jag kan börja med den här matchen. Jag såg den här matchen, dock inte sista målet, för vi bytte för det var så jävla tråkigt att kolla på, helt ärligt. Men Bayern tar ju ledningen. Jag tänker så här, så länge det inte kommer ett mål nu innan halvtid, och så går det rullade på 5-10 minuter till. Jag var helt bombsäker på att Djurgården kommer lösa, alltså de kommer kvittera förr eller senare. Sen går det ut i sista minuten. Ett Hammarby som ändå ser ut och kontrollerar den här matchen. Men man ändå någonstans snubblar dit det där jävla målet. Liksom. Jesper Nyholm får göra det. Tycker jag är kul dock. Inte du lika mycket. Men jag verkligen satt och sa det. Jag bara, men det blir 1-1. Sen ju längre tiden gick så kändes det ju mindre chans. Men Djurgården lyckas få med sig en pinne här. Ja, i sista minuten.
Jag blir lack över sättet det sker på. För jag tycker att
det borde du vara.
Jag tycker att Hammarby faktiskt spelar ganska bra. Till skillnad från vad man har gjort tidigare. Just den här liksom stänga ner fotbollen. Mm. Jag tycker man stänger ner Djurgården ganska bra. Låter dem inte skapa några egentliga chanser under den andra halvleken. Och man har ganska bra kontroll. Mm. Och så pissar man bort det sista man gör. Man har liksom verkligen skött sig jättefint i 25-30 minuter där. I sista 25-30. Och så tuggar man in på stopptiden. Och så har man, bara ett typexempel. Det är liksom Hammarby det här året. Frispark på mittplan 91 minuten. Jag säger inte att det hade förhindrat målet, vet inte det handlar om. Det är 4 minuter tidigare, det är lite för tidigt för att säga att det var en orsak. Men då skickar Dennis Widgren bara en ballongboll upp i händerna på Vaiho. Mm. Istället för att hålla bollen inom laget.
Det är
sådana här korkade jävla beslut som man bara, vad fan håller ni på med? Mm. Och nu är ju Jars borta i typ 6 veckor eller vad det var. Och Widgren ska spela vänsterback resten av säsongen. Så då kan vi glömma någonting som heter 2 vinster i rad liksom.
Ja, herregud. Det känns ju som att så här, men jag vet inte. Backlinjen är ju kanske, det sitter inte riktigt. Man släpper onödiga mål och man gör taktiska misstag i matchen som är. Men om vi kollar på framåt, jag gillar att kolla på ert lag. För jag tycker inför den här säsongen att man såg jävligt roliga ut på pappret. Man har en Darijan Bojanic, Kakanitlic, Tankovic, Abdul Khalili, Aron Johansson som ändå är unglovande, börjar hitta form nu. Man har haft en Ludvigsson. Jag menar att det inte har liksom varit som det har varit förut, att man har kunnat få med sig mer framåt och kunna alltså skapa mycket mer än vad man gör, tycker jag.
Aron Johansson är 29 år.
Ja, eller ung, ja okej, okay. Eller ny skulle jag säga. Förlåt, var inte det jag var inne på. Men där på det pappret liksom, så ser man jävligt spetsiga ut framåt liksom. Ja. Att man inte lyckas skapa mer.
Nej, jag tror att laget har ju sjunkit ner liksom lite i att man hade såna förväntningar. Alltså jag får lite det intrycket nu att man liksom kom aldrig igång och...
Jo, men ändå att man inte någonstans har den här ledaren i laget, eller att laget någonstans bara knyter näven i fickan och börjar känna att nu tar vi 3 poäng liksom. Det spelar ingen roll vart vi ligger. Det spelar ingen roll om vi ligger i nedflyttningsfas eller om vi ligger i mitten eller om vi leder. Alltså att man ändå någonstans är, nu går vi för det här sista 10 matcherna liksom. Nu försöker vi ta 30 poäng liksom av 10 matcher. Som, förstår du?
Så är det ju, men sen det är ju faktiskt så när man, liksom, när man kollar på tabellen, det är ju inget lag som har varit bra. Nej. Det är ju Malmö liksom. Jag menar, Hammarby är ju inte mycket sämre än något annat lag. Sen när man tittar på sitt eget lag så blir man ju så här, de är så jävla dåliga. Men det är så här, vi är fortfarande nära. Det är det som är grejen. Mm. Alltså så här, topp 3. Så att jag menar, alla lagen har ju underpresterat någonstans förutom Malmö.
Nej, typ. Gud, alla har ju svackat.
Och det är bara det som är jävla tråkigt när man tittar på det. Så bara, varför funkar det inte? Men jag tror att det är väldigt många saker som man kanske inte förstår själv. Som ligger faktorer som ligger bakom det här. Allt ifrån liksom matchschema till den psykiska aspekten av att vara på gång och sen behöva ladda om. Göra en ny försäsong. Alltså så här, jag fattar att det har varit lika för alla. Men jag tror att framförallt de här mindre lagen som typ Varberg och Mjällby tror ju jag har gynnats av såna grejer.
Ja,
och typ att
det
inte är någon publik. Medan de lagen som hade det på det torra, som hade ett bra lag, som hade ett bra spelsystem, som var förberedda, som var så här, nu jävlar, de har ju fått den största smällen. Och där tror jag typ att Hammarby förmodligen är det laget som åkte på det hårdast. Mm. För att man var så entusiastiska. Det var ju liksom året när man skulle satsa på att utmana och ta ett guld. Liksom. Det var ju det som var målet. Och där har man inte den erfarenheten av att vinna, som i Malmö till exempel. Och då klarar man inte av den omladdningen.
Nej, det är ju inte, liksom, inte riktigt den vinnarkulturen i Hammarby trots allt när det gäller att vinna titlar.
Nej, ingen i det laget har vunnit någonting.
Nej.
Och det man säger alltid det svåraste att vinna, det är ju att vinna första gången. Mm. Och jag tror att såna här grejer påverkar ett sånt lag väldigt mycket mer än ett lag som Malmö till exempel, där du har liksom Erdal Rakip som är på väg att ta sin 5:e jävla allsvenska, vad är han, 25 bast typ så här. Det är ju liksom, ja, det är ju rätt stor skillnad i rutin där liksom.
Nej, det är ju helt galet faktiskt på det här sättet. Men det pratar vi om inför den här säsongen, det är klart att, och det visste vi om att de här sämre lagen på pappret har gynnats av det. Ja. Nu är Sirius, pratar man ju Sirius som ett bra jävla lag, men om man kollar inför den här säsongen, som ändå ska ju inte vara här uppe och slåss liksom.
Nej.
framförallt nykomlingarna har gynnats när Varberg gjorde det väldigt länge. Nu ser det ut som att Varberg börjar kunna dras in successivt i en bottenstrid om man inte börjar ta till pengar det här.
Ja, man har lite
men man har ju lite att ta i fatt. Det räcker ju med en vinst här, så har man ju tagit de 30 man har pratat om. Och det är trots allt 7 matcher kvar. Men det är klart att man har gynnats av det. Om Mjällby, som ligger på 8:e plats, har väl klarat kontraktet nu. Det ser ju liksom bra ut för de lagarna. Ja. Men det är som du säger, Bayern, Elfsborg, Norrköping, Djurgården. Jag menar, vi är ju flera lag, AIK, som verkligen har missynnats av
Göteborg.
Den här eran, den här tiden som har varit den här säsongen. Det har ju inte varit något positivt liksom.
Nej.
Och det har verkligen visats att vi hade rätt, och många andra som har pratat om det också liksom. Så vi är inte ensamma om att ha pratat om det. Men så enkelt har det ju spelats ut.
Ja, nej men ja alltså.
Men jag tycker ändå det är konstigt att Bayern ändå inte har någonstans hittat matcher där man har varit riktigt, riktigt, riktigt bra som man hade förra året.
Nej.
Det förvånar mig ändå att man ändå inte någon gång under det här året
har sett explosivt. Men jag tror att det har blivit en korsning där. Jag tror att liksom by the time man anpassade sig till det nya, så tror jag att man redan har varit så nedslagna mentalt så man har inte riktigt kunnat resa sig liksom.
Nej, just.
Jag tror att det blev dålig timing i det där. Men ja, jag vet inte fan. Mohamed Tankovic avslutar sin Hammarby-karriär med ett mål mot Djurgården. Det finns väl inget bättre sätt att göra det på. Synd att man inte kunde vara där. Tänker vi kan ta den Mojo-pucken direkt, ja, ändå när vi ändå pratar om Hammarby. Har varit en otrolig spelare för Hammarby under de två av de tre åren han var i Bayern, och var ju under en period allsvenskans klart bästa spelare. Så att han har varit en jättespelare för Bayern, måste jag säga. Och nu blev det en lösning med ett kontrakt där det fanns en klausul att han kunde gå. Just för att det var ju oklart, marknaden var ju oklar i och med corona liksom. Och att det var ju bättre att han spelade i Hammarby än att han bara stod som free agent och inte kunde spela. Så man signar i det kontraktet utifrån att men om du får ett erbjudande i det här fönstret så kan du fortfarande få gå, alltså som free. Men annars så har du ett 3-årsavtal med oss. Så att jag tycker inte att det är så konstigt. Det är tråkigt att han går gratis. Samtidigt så valde ju Hammarby att låta hans kontrakt någonstans gå. Man valde att inte förnya förrän mot slutet. För att man, alltså du hade ju kunnat sålt honom för en billigare peng på vintern. Allt var ju klart, det blev inte av. Och då var det så här, ska vi försöka sälja honom? Nej, vi har kvar honom i truppen. För vi tror att han kan bidra med mer på planen. Och jag menar, även när han signade det här korta, nu när han bara signade på och spelade 4 matcher till, så gjorde han ju 4 mål också. Så att jag menar...
Nej, men absolut, det var väl värt att få signa den tiden som var, även om man inte får någon slant för det. Men ett Hammarby som ändå någonstans på marknaden, skulle jag väl ändå säga, som visar någon slags att man vill ändå köpa in spelare och sälja dem. Nu säljs ju liksom inte Tankovic för några pengar, vilket är tråkigt. Men man visar ju att man vill vara där. Man visar ju att man vill sno de här spelarna där man ser potential i att tjäna pengar i. Sen kanske Hammarby borde kunnat gjort mer rätt, och man kanske satsar på lite yngre spelare till exempel, där det är mer en självklarhet att man kommer tjäna pengar på dem.
Jo, men de spelarna har man ju också liksom.
Ja.
Det är klart att i en ultimat värld hade man ju velat få ut 20 mille för Mojo Tankovic. Det är ju absolut.
Ja, och det hade man säkert kunnat fått också. Eller det hade man kunnat fått om man sålde dem i rätt tid liksom.
Ja.
Men det här är väl en lärdom för Bayern i framtiden med liksom.
Ja, nej, men nu blev det som det blev. Jag tycker ju liksom någonstans att en spelare som har presterat som Mojo gjort, då kan man vara bitter över att man inte får in en stor övergångssumma. Samtidigt blir det lättare för mig att känna att det var värt det, om du förstår mig. Så bra som han har varit. Jag menar, vi tog in honom gratis. Han har haft en bra lön och han har gjort ett jävla jobb som han har, alltså han har förtjänat den lönen under tiden han var här, och han går gratis. Så att så här, jag har ingen större kval över den där Bosman-grejen. Jag tycker det är tråkigt liksom att man inte får in lite deg, men jag menar så här, whatever. Alltså, och det är ingen skugga faller på Mujo här heller. Jag tycker att han har varit en underbar spelare att se i Hammarby. Alltså på riktigt en av de bästa spelarna jag har sett spela för Hammarby. Och jag hoppas att det går jävligt bra för honom i Grekland. Och om det inte funkar där nere, eller om han vill ha betalt i tid, så kan han ju, får han jättegärna komma tillbaka när som helst.
Norrköpings killar producerar i Hammarby med andra ord.
Visst, vet du.
Det gillar så man ändå. Första guldet togs av Sören Kratz.
Amen.
Nu är det Tankovic, en av de bästa liran du har sett att spela på en fotbollsplan för Bayern.
Ja, men det skulle jag säga. Han är där, ja, och touchar i alla fall. Det är väl, liksom, det är väl Kennedy emot. Liksom.
Ja, jo. Det är väl också en ikon. Liksom.
Ja, men jag räknar inte honom som en vanlig fotbollsspelare.
Du räknar honom som en gud, och det kan man väl få göra.
Nej, men från Hammarbyrunket så går vi över till, åker vi upp till Jämtland. Östersund tog emot AIK, där man körde ihop det rejält för 2-0 där som går ut och gör. Per Karlsson ger dem ledningen tidigt. En total... ska man säga urkukning i försvaret som leder till att Goitom bara kan placera in den i öppen bur. Sen reducering av Thomas Isherwood, men det räcker inte riktigt hela vägen.
Den kommer lite för sent där helt enkelt, och det blir tufft för dem att jobba kapp. Men jag sa ju det inför den här matchen att nu har AIK börjat, det syns i truppen, det syns i ögonen på spelarna. Nu när Lustig har kommit in, det är väl en liten Lustig effekt, eller?
Ja, jo, men det, till viss del, ja.
Skulle jag väl ändå säga. Det känns som att man knyter näven i fickan där som vi pratade om, och nu går vi för det. De har accepterat att i år, 2020, så är AIK ett bottengäng. Och de har köpt det med hugg och hår. Och går in och krigar som att de spelar för ett SM-guld. Och vinner matcherna.
Ja.
Och det känns som att så här, ja, de behövde det här. Och de lyckas också. Och det är väl ändå...
Det känns som nu med den trenden man har nu i AIK, när man har lyckats liksom...
Ja, men det syns bara i truppen, det syns på spel. Alltså de tror på sig själva på ett sätt, och de tror att de kan vinna matcher.
Jo, men man har ju tre raka segrar i Allsvenskan nu, och det känns ju som att AIK har raderat bort nedflyttningshotet nu.
Ja.
Man har 6 poäng ner till kvalplats, en match mindre spelad. Det där borde man klara, och det förväntade man sig väl att de skulle göra också.
Ja, det är 9 poäng upp till en Europa. Vilken sjuk skräll det hade varit i år.
Ja, men det är för många lag emellan.
Jo, men förstår jag vad jag menar. Det hade varit en intressant...
Ja, det hade varit
som
en kröning av den sjukaste jävla corona-allsvenskan någonsin. Gnaget går upp och tar Europaplats. Liksom. Nej. Ja, efter att ha legat under en sten första halvan av säsongen.
Hela jävla säsongen, mer eller mindre.
Ja.
Men jo, jag håller med. Det är klart det är för många lag. Men jag bara så här, om man kollar poängmässigt...
Ja, nej, men starkt av AIK. De verkar ha tagit sig ur bottenstriden. Viktigt för dem. Östersund, som ju inte haft något att spela för på hela säsongen, men ändå presterat. De förlorar på hemmaplan. Mm. Den här matchen är väl inte så intressant. Det mest intressanta var ju att när man trodde att alla, liksom så här, det kunde inte bli sjukare kring Östersunds FK. Nu är de ju med någon jävla indisk sekt. Har du sett det?
Nej, jag har inte. Jag hörde någonting om det, men jag är jätte oinsatt i det här. Så att dra det om du har lite skinn på benen på det här.
Nej, men jag har inte så jävla koll, såhär, någon superkoll på det här. Men jag bara såg flashen för mig liksom. Att fotbollslaget ska tydligen styras av någon jävla indisk sekt. Jag fattar ingenting.
Det är typ det enda jag har hört, så jag tänkte om det är sant eller hur det än är, eller vad, om varit inblandad i någonting eller alltså hur.
Nej, men det är den här de här jävla artiklarna är pluslåsta, men det jag förstått det som liksom på Twitter och så där, så ska det ju vara liksom att den här nya tränaren ska ha någon koppling till någon jävla andlig indisk sekt som är så här, om man liksom går till dem, då kan de lösa alla dina problem och allt är skitbra och liksom så här. Så att det är någon indisk sekt som står bakom kulisserna i Östersund och dribblar runt. Och det är så här, man bara, men för helvete.
Det låter ju jävligt hälsosamt för klubben. Måste man ju säga.
Jag fattar ingenting. Det är så jävla weird. Alltså. Men ja, Östersund is the gift that keeps on giving. Och de vägrar ju fan att dö.
Men när vi ändå inne på det här spåret, så är ju AIK lite i... en härva ändå, såg jag lite snabbt. Inte superinsatt heller.
Ja.
Det handlar ju om att det är transferpengar som har gått till kriminell verksamhet, om jag har förstått det rätt, eller?
Ja, exakt så. Man har ju hittat en faktura under en razzia hemma hos gängkriminella, en drograzzia. Så har man hittat en faktura som rör Nabil Bahouis övergång till Saudiarabien från AIK 2015.
Ja.
En
faktura. Så då skulle man väl gräva lite mer i gamla transfers också?
En faktura på 80 000 euro, tror jag det var.
Mm.
Om man ska gräva i gamla transfers, jag vet inte, alltså så här, två saker. Man ska inte vara förvånad att de här sakerna sker i svensk fotboll.
Nej.
Jag kan säga så här, utan att säga för mycket, för att inte dra på mig en förtalsanmälan till podden. Jag är inte förvånad att det här sker i svensk fotboll. Det blir en trestegsraket där. Jag är inte förvånad att det här sker i svensk fotboll. Det sker skumma saker på många platser där man inte tror att de sker.
Givetvis.
Med det sagt, jag är inte förvånad. Jag blev inte förvånad när jag läste vem spelaren i fråga har som agent.
Nej.
Och jag blev inte förvånad när jag insåg vilken klubb han spelade i Allsvenskan som inblandade det här heller. Ja.
Och då nämner vi inte agentens namn.
Nej, och jag behöver inte nämna klubben heller. Alla
Nej.
Vet.
Nej.
Men jag är inte förvånad över någonting med det här. Och om någon skulle säga till mig så, ja, det här har hänt. Liksom, vilken klubb och vem tror han har som agent? Då hade det varit, båda två hade varit min första lista.
En liten frågesport till er.
Ja.
Så får ni räkna ut det själva.
Ja, men inte fan hade man ju varit. Inte fan var man så. Ja, men jag tror att gängkriminella. Ja, just det. Ja, som är in och styr i klubben. Falkenbergs FF. Tvek, va?
Kan det vara.
Nej, men så där sitter de lite i skiten. Utanför planen. Vi får väl se vad som sker av det. Jag såg att agenten i fråga gick ut och sopade bort alla eventuella tveksamheter. Det är inte skett något konstigt från hans part.
Nej.
Men det har det aldrig gjort, så att det är inget konstigt med det.
Tror jag inte heller.
Från Östersund ner till Listerlandet, där Mjällby tar en sen trea mot ett Helsingborg som ju vände matchen, men som vänds tillbaka av Mjällby.
Jag var så jävla trött på att kolla på Bayern-matchen, för jag tyckte den var så tråkig, helt ärligt, som jag sa innan. Och Djurgården då. Givetvis, men vi slängde ju över oss till den här matchen och så händer det inte så mycket mer. 2-2, 2-2 och så kommer det jävla 3-2 av Löken, som han kallas, Lövqvist.
Ja, Jesper Lövgren gör 1-0 för Mjällby. Det är hans första allsvenska mål.
Ja,
så är det kul för honom.
Det var ju roligt faktiskt.
Sen gör Färöingen Brandur Henriksson. Jag tror han är från Färöarna. Eller om han är islänning. Men jag tror att han är från Färöarna.
Vi säger det i alla fall.
Vi säger det, så får någon slå mig på fingrarna. Sen kom ju kingen Vanden Hurk, Hurken, gör ju 2-1. Och det ser ut som att Helsingborg ska ta en viktig trea här i bottenstriden. Kvittering av bolltrollan Sabovic på mitten. Och vem, om inte Löken Lövqvist, ja, det gamla Parma-proffset, smäller in 3-2 till sitt Mjällby. Och cementerar dem i mitten av tabellen.
Ja, den såg man ju ändå. Alltså man såg ju, det kändes ju som en match som stod och vägde efter de här 72. Men när man börjar rulla in mot 90 så känns inget av det här laget. Nu kan inte jag gå in på exakt när man har gjort mål i de här lagarna. Men det kändes inte som något av de här gängen skulle gå in och avgöra matchen sent.
Nej.
Därför var det ännu roliga just i stundens hetta, eftersom jag inte håller på något av lagarna.
Sicken jävla käftsmäll för Helsingborg dock. Ja. När både AIK och Göteborg vinner.
Ja, verkligen.
Tajta matcher liksom. Så går man själv och torskar sin. Men tungt för Helsingborg. Mjällby som ju är supersafe ju, i mitten. Känns det som.
Ja, nej men absolut. Den trean säkrade väl kontraktet, eller? Det ska det väl ha gjort.
Ja, det tycker alltså, jag.
Poängmässigt ska det ju säkra kontraktet.
Ja, 31 så att då, poäng, det ska ju vara lugnt.
Det ser ju inte ut som att det blir mer poäng än vanligt i år heller, så att, snarare tvärtom.
Ja, nej, det borde vara lugnen för Mjällby. Från Listerlandet ner till Småland vid Ölandsbrons fot. Kalmar blir man får ju 4-0 upp i ärslet. Det fattar man ju att de skulle få också. Så det var väl inget nytt.
Ja, att det skulle bli en sån total överkörning igen. Det känns ju ändå så här, alltså Malmö ska ju åka upp och vinna den här matchen givetvis. Ja. Men man vann väl med 3-0 senast, va?
Ja.
Och ändå mot en konkurrent borta som är i desperata behov nu, ett Malmö som är ruggigt bra, men att man ändå gör 4-0, det tycker jag är starkt.
Ja.
Ändå 2-2 i första, 2 i andra liksom, man behåller det här stimmet liksom.
Ja, Malmö har ju järngreppet om guldet, det är ju klart. Och Kalmar är väl alltså jag har ju svårt att se att de ska klättra ur det här alltså. Jag vet inte var de ska hitta formen någonstans riktigt. Nej, men vi ska ju ha en bottenlagspecial snart. När det är 5 omgångar kvar, då kör vi.
Tanken var ju till och med att det kanske kommer nästa vecka.
Ja, vi kan ju göra nästa vecka nu när det är landslagsuppehåll.
Vi pratar om det,
det kan vi göra.
Bli en lite tidigare än vad tanken är.
Nej, men då kanske lagen har lite tid på sig att implementera våra idéer för framgång.
Precis. Innan det är för sent.
Ja, nej men Malmö gör det som ska göras helt enkelt. Och från ett Malmö som gör det som ska göras så kommer vi tillbaks hit till Norrköping, där IFK Norrköping inte gjorde det som skulle göras. Vad kan du ta med igenom matchen?
Ja, helst inte. Men ja, nej, men jag ska försöka göra det så bra som möjligt. Jag tyckte att vi liksom, när man tar en, det står och väger lite första halvlek, vi tar ledningen, släpper in, alltså direkt efter avspark så låter vi Sirius bara domdera, styra, ställa, göra vad fan de vill, och då kommer målet fan med en minut efteråt. En boll som styrs, om jag inte missminner mig, och det blir lite så här. Isak ska väl kanske hinna på den. Men 1-1 där, då känns det ganska givet att ja, men Sirius ser bättre ut just nu liksom. Och har väl ändå sett lite bättre ut under första halvlek. Och det är liksom där lag som Norrköping, som ska vara ett bra lag liksom. Bra lag vinner när man har en dålig dag. Och det ska man ändå lyckas göra mot ett Sirius, tycker jag. Framförallt efter man torskar bort och liknar, man ska finnas någon revanschlust. Men andra halvlek, alltså, ja, nej. Vi var sämre igen, och det är väl bara att köpa det. Det känns ju bättre att säga att vi var sämre och förlora matchen, men någonstans här måste vi kunna visa oss starka och ta 3 viktiga poäng. Jag menar, det har varit, vi vinner vår första 6-poängsmatch. Vi har en till direkt efter. Vi har ett läge att bara slå ifrån där totalt mot Djurgården här som tappar poäng. Rycka ifrån Sirius på riktigt.
Istället bjuder man in Sirius.
Men istället bjuder man in Sirius, och man låter ändå Djurgården vara kvar här uppe. Och alltså så här, vad fan, det hade kunnat gjort rätt mycket de där poängerna liksom. Både mot Elfsborg hade man klivit förbi några poäng, och Sirius hade varit lite mer avhängda. Djurgården hade legat bättre bort liksom. Nej, det är för dåligt. Det är för dåligt i år. Alltså det är så fort vi får chansen att rycka, så gör vi det en liten grann. Har vi chansen att faktiskt rycka på riktigt igen, då gör vi det inte. Jag menar, som vi gjorde i början av säsongen, att vi liksom kliver ifrån och har matcher till godo. Men nu väljer vi någonstans att bjuda in lagarna i matcherna istället. Men Sugita och Vecchia ser ju fortfarande väldigt bra ut ihop. En Sugita som man glömmer bort väldigt många gånger, som hamnar i skuggan av Vecchias sida lite grann. Såg ruggigt bra ut hela matchen också. Så det är väl det jag kan säga om den matchen. Jag vet inte om du såg någonting av den.
Nej, det gjorde jag inte. Jag hade annat för mig. Jag såg bara, eller jag fick plingen i luren och var lite förvånad. Jag trodde faktiskt att Norrköping skulle vinna den här matchen. Men Sirius gör ju en stark insats, får man säga.
Ja, men det gör man ju.
Och när jag vinner. Och Sirius har ju i och med det här gjort dubbeln med Norrköping i år. 4-2 på hemmaplan, och så spöar man de 2-1 på bortaplan.
Nej, men man ser bra ut, och anfallet sitter bra, och man... Jag tyckte hela deras press såg bra ut hela matchen. Det var så här, så fort de var upp och pressade så kändes det som att de hade 22 gubbar på plan. Och så fort vi var upp och pressade mot dem så kändes det som att det var 5-5 liksom. Det kändes liksom inte tufft för dem att ta sig igenom. Det var tufft för oss att ta sig igenom.
Nej, men en av årets överraskningar, får man säga, Sirius, där man måste säga att ge jävla kudos till Henrik Rydström, vilket jobb han har gjort där.
Ja, verkligen.
Med de resurserna, och fått igång spelare som Sugita och Vecchia, och verkligen göra stordåd för det där laget liksom.
För att varit en halvtaskig spelare, eller vad Tern hade sagt, så har han gjort det. Ja. Olliga ben och allt vad det var. Har han gjort det fantastiskt som tränare. Och det är roligt att se såna här gamla spelare göra det bra som tränare faktiskt till slut. Så att jag hoppas på en Rydström nästa år istället. Det är väl dags för han att byta jobb. Han kan väl ta Norrköping, eller?
Ja, why not?
Jag skulle inte ha någonting emot i alla fall.
Som tur är för Norrköping så möter man ju den sjunkande stenen Varberg härnäst.
Ja, är det så positivt verkligen?
Man kan väl vrida och vända det hur man vill, men jag skulle väl ändå säga att möta ett lag som har liksom
en nedåtgående trend.
Ja, alltså vi snackar om ett lag som ju, ja, vad har man? 1, 2, 3, 4 matcher utan vinst, och alla matcherna är mot liksom bottenlag någonstans i serien. Och där är 3 torsk och ett kryss. Det är ju liksom jävligt dåligt. Jag har svårt att se att Varberg går in i matchen mot IFK Norrköping med gott självförtroende efter det, när de har mött dåliga lag och faktiskt förlorat liksom.
Nej, men det är klart, alltså jag förstår ju det. Det är väl det rimligaste spåret och det mest sunda spåret man går in på innan en match här. Men ja, alltså ett desperat Varberg mot ett Norrköping som ger, alltså vad ska man säga, både vinner och förlorar då och då. mot bra lag, mot sämre lag. Så jag vet inte vart riktigt man ska dra det här. Ett Varberg som är extremt desperat på poäng. Så.
Jag skulle säga att Varberg är min dark horse för att eventuellt bli inblandad i striden om kvalplatsen.
Ja, men så känns det ju.
Det känns som att de har en nedåtgående trend och att om Helsingborg kan få ihop några resultat så tror jag att... Jag tror inte att Varberg tar jättemånga poäng mer i år.
Nej, alltså vi ska väl se, vi får väl se efter IFK-matchen om vi hjälper dem eller inte. Gör vi inte det, då kan jag nog börja snacka om att det känns på riktigt för dem.
Ja, fan, i sig Varberg möter Bayern, så att de, där har de 3 poäng. Ja. Men annars borde de
förlora. Då har de ju typ klarat det snart.
Ja, jo.
Vi säger ju att det är en minus ett kryss till ungefär, så borde man ju ha fixat det.
Ja.
Men som sagt, vi får väl se. Jag utvärderar Varberg efter våra match. Om vi vinner så ser det riktigt, riktigt tungt ut för dem.
Ja.
Men jag hoppas ju att de är kvar nästa år, faktiskt. Det gör jag.
Ja, det är väl lite roligt.
Man vill ju åka till Varberg.
De torskade ju nu senast 1-0 i Mini El Vestico.
Just det.
El Vestiquito.
El Vestiquito.
August Erling Mark skänker 3 pinnar. Jäkligt välbehövliga pinnar till ett IFK Göteborg, ja, som kan distansera sig lite från Helsingborg.
Ja, jag var ju stensäker på ett kryss där.
Ja, det kändes som det på förhand. Mm. Men de lyckas ta en 3 för en gångs skull, Götet.
Och jag sa det också under tiden här. 1-0, om det står sig, är någon jävel som lyckas blunka in ett mål. Varberg gör mål, men man gjorde inte det. Så som du säger, 3 fruktansvärt välbehövliga poäng till Blåvitt och Göteborg.
Ja, där har vi matcherna som spelades i helgen. Jag tänker att vi avvaktar med att gå igenom matcherna som ska spelas, då de inte spelas nu i helgen, utan de spelas ju nästa helg.
Det blir då att snacka upp de matcherna nästa vecka och
eventuellt lite bottenstid.
Eventuellt bottenstid, ja. Vi får se vad som händer. Men innan vi avrundar idag, va?
Mm.
Skulle vi öppna någon slags skärslådan då? Eller?
Ja, jag tänker det.
Eller du ska rätta dig.
Jag tar den här tiden från att prata upp matcher och eventuellt lite av analysen av matcherna som var genom och skickar en fet jävla dänga mot vår kultur- och idrottsminister Amanda Lind. Hon åker så djupt ner i den där guyslådan så att det liksom, det ska till en hov för att plocka upp henne.
Det är nästan så att du vill byta. Alltså guys var ju de första som gjorde bort sina
på Lindlådan.
Lindlådan, ja, är det nästan. Men nu heter hon ju Gais-lådan, men hon hamnar liksom under Gais i den här lådan. Gais har lättare att ta sig ur den här lådan än vad Lind själv har.
Ja, nej, men så här är det liksom. Nu ska jag gå på en liten rant här.
Kör.
Idag har man gått ut och sagt att man river upp det tidigare beslutet med att man vill tillåta upp till 500 personer på läktarna. Och att man nu att man ska fortsätta med det här med 50 personer. Det är ju ett steg tillbaka. Man säger att man ser en ökande trend med smittofall och att man vill bromsa den, och då känns det inte ansvarsfullt att tillåta det här. Fine. Jag skiter i om vi får vara 50 man eller 500 på fotbollsläktarna de 3 sista matcherna för säsongen. Det är redan över nu. För fotbollens skull. Den jag är orolig för nu, det är hockeyn. För att det är faktiskt så att, för det första, hela det här upplägget med 50 eller 500, det är helt jävla irrelevant. Alltså, jag blir så trött på att man konsekvent i den här frågan inte har velat lyfta den. Man har skjutit upp den konstant i 6 veckors tid nu, när fotbollarna har bett om en dialog och bett om ett besked. Har man skjutit upp. Sen när man då tänker man så här, men vi överlägger det här, vi ska komma med ett besked. Då är det minsta jag förväntar mig är ett anpassat besked. Anpassade regler för live-idrott. Det kommer inte. Det kommer breda riktlinjer för folksamlingar. Du kan inte likställa de här idrottsevenemangen med andra folksamlingar som sker på gator och torg eller vad fan som helst.
Nej.
Det funkar inte. Alltså, jag så här, det här kommer vara extremt ostrukturerat, för jag bara går på känsla här.
Ja.
Men jag känner, känner bara att jag har så mycket grejer som jag inte köper.
Mm.
Okej, det första då. Det som stör mig med det här, det är inte att det är 5 till 500. Det stör mig bara att vi tar ett steg tillbaka igen. För att det är så här att samtidigt som de säger det, nej, vi kan inte ta det ansvaret. Vi vågar inte göra det, det känns oansvarsfullt. Det införs inga sanktioner mot Ullared. Det införs inga sanktioner mot krogar. Jag såg ju för fan i tidningen igår. Spybar öppnar nu. De öppnar nu. Dunder och brak. Spybar öppnar igen. Fan vad kul. Spybar. Dagen efter kommer Amanda Lind ut och säger att vi måste vara 50 man på en fucking läktare som tar 50 000. Vad är det som händer? Alltså, den totala ignoransen hos de som fattar de här besluten. Alltså det är ett jävla hån. Jag tycker det är ett hån. Mm. Och att de har tagit så lång tid på att diskutera den här frågan. Och vi kan inte ens få anpassade riktlinjer utifrån våra förutsättningar. Utan man får något brett. De sitter i 6 veckor och skjuter upp diskussionen. Medan våra klubbar sitter och blöder. Mm. Det är kris. Och så när man kommer med ett svar. Det första man kommer med. Vi har kommit fram till att vi inte har något svar. Och sen när det väl kommer ett svar så är det breda jävla riktlinjer som ska kunna anpassas, som ska kunna liksom implementeras på hela samhället. Mm. Vad är det som sker?
Men det känns ju fortfarande som att det här, vi har ju pratat om det här förut, det här med att man har svårt att ta fotbollen som en politisk fråga, att man tar det, att det är ett samhällsproblem många gånger, att man fortfarande nu så här, vi kan inte prioritera det här, vi har inte tillfälle, det finns andra saker att ta upp så som konserter eller liknande sånt som du säger med att vi inte har någon idrottsminister, att det liksom, det finns inte något intresse för det här. Man kollar lite själv vad som är kul och liknande. Det finns ju ett fruktansvärt stort intresse framförallt runt Stockholmsområdet. Även om du åker 16 mil söder ner mot Norrköping så finns det ett stort intresse här. Och det är ännu mer ner till Malmö, Helsingborg. Det finns ju städer där vi brinner för klubbarna liksom, där vi har privatpersoner så som jag som går in med småslantar till klubben liksom för att försöka gynna dem så gott det bara går. Det folk skiter och tar tillbaka sina årskort. Vi pratar liksom, ja men förstår jag menar, vilket spår jag är inne på liksom, att man, det finns sånt jävla intresse för det här, men man är fortfarande inte intresserad över att bry sig om oss, utan de som vill gå på krogen och gå ut och kolla på konserter, där det blir mer en acceptans att göra det. Och det, där är ju, står jag bakom dig. Jag håller med dig i det här.
Idrottsföraktet i det här landet. Jag har sagt det tidigare om Stockholms stad till exempel. När det handlar om idrottshallar för barn och ungdomar och så vidare och så vidare. Mm. Alltså idrottsföraktet i det här landet är systematiskt och institutionellt. Det finns ingen plats för idrott. Det är vår största folkhälsorörelse. Idrotten. Mm. Alltså, vi behöver inte prata om Malmö FF, eller Hammarby, eller IFK Norrköping. Alltså, det är bara att kolla nu. IFK Motala Bandy har premiär nästa vecka. Mm. Tror du att deras klubbkassa har råd att gå utan folk?
Givetvis inte.
Jag menar, det finns bara det faktum att vi inte har en idrottsminister. Man har gjort den prioriteringen. Det behövs inte. Mm. Vi sätter in någon jävla kulturkärring där som ska leka idrottsminister. Nej men på riktigt, kom igen nu. Vi kan inte ens sätta en kompetent person som ska sköta de här frågorna. Det är bara det signalerar att man skiter i det. Och sen i ett krisläge nu. Ja, titta, de skiter i oss igen. Mm. Men så, vi får sitta alltså 150 man inne på Charles Dickens på Folkungagatan och kolla på derbyt. Mm. Malmö FF får ha 500 man i sin restaurang på arenan. Mm. Men de får inte ha mer än 50 pers på läktaren. Det är fullt på Ullared varenda jävla helg. Det här handlar inte om, liksom, det här är inte en slump. Det är en konstant nedprioritering. Det finns ett liksom fucking ingrott institutionellt idrottsförakt i det här landet hos de människorna som sitter högt upp på de här stolarna och som bestämmer. Mm. Och då, om vi vet det, om vi utgår från det, då kan vi flytta vidare till nästa bov i det här jävla dramat. Och det är fotbollsförbundet. För att då krävs det starka lobbyister som vet vad de håller på med och som kan få ut fotbollens röst till de som bestämmer. Det ställer högre krav på de som ska lobba för klubbarna. Lobba för idrottsrörelsen. Och det här är ett katastrofalt misslyckande från deras håll. Mm. Man har inte lyckats övertala makthavarna om betydelsen för den här sektorn. För det är inte bara någon jävla liksom så här mumbo jumbo vi pysslar med här. Det är en sektor som drar in hur mycket pengar som helst till det här landet. Mm. Det är liksom en folkhälsorörelse, som sagt, det handlar inte bara om Malmö FF, det är IFK Motala Bandy, det är fucking Sleipner, det är liksom Sylvia, whatever. Och de ska också hänga sina huvuden i skam. För att det är inte en slump att man från förbundets håll, till exempel, ni har pissat på supportrar i över 10 år. konsekvent har ni ägnat er åt supporterfientlig politik från förbundets håll tillsammans med polismyndigheten. Tro fan då, när ni har sänt ut de signalerna till styrande politiker i tiotals år, att de politikerna inte lyssnar när ni kommer och säger supporterna kan ta ansvar. För att ni har hjälpt till att bygga en bild av den här liksom idrottsrörelsen, framförallt fotbollen då i det här fallet, som inte stämmer. Alltså, SVFF har skjutit svensk fotboll i foten. Problemet är att de gjorde det för 10 år sedan och de har fortsatt göra det. Det är bara först nu de har insett det. Så jag är så jävla trött på det. Jag tycker att det är liksom, för mig handlar det bara om prioriteringar. Man kan lösa det om man vill, men man har ingen vilja. Och SVFF har inte övertalat dem med makten att vilja. Så därför så ska Amanda Lind hänga sitt huvud i skam. SVFF ska hänga sitt huvud i skam. Mm.
Nej, men jag hör vad du säger.
Vintersporterna, bandyn, ishockeyn. Fotbollen har tagit den här smällen nu. Vi har lidit igenom det här. Vi får se vilka klubbar som tar sig igenom. Mm. Jag vet inte fan vad som kommer hända. Men varför ska hockeyn göra det? Varför ska bandyn göra det? Mm. De behöver inte göra det. Vi har lidit igenom det här nu. Vi har kommit med lösningarna. Lösningen ligger för fan på bordet. Det är bara att plocka upp den. Varför ska de lida i onödan? Som ja, vi har gjort de senaste 2 månaderna.
På så sätt som du säger, det är ju mycket mer drabbade ekonomier i hockeyn, bandyn. Alltså sådana sporter som du är inne på. Framförallt bandyn, men även hockeyn som inte är så där superstarka ekonomiskt, många klubbar heller. Det finns ett par stycken, men det är ju inte många mer än så. Framförallt även i fotbollen med såklart, som kommer lida igenom det här. Men det känns ju som en del kommer klara av det här förr eller senare. Men som du säger, varför drabbar en hel vintersport nu när vi har lidit igenom det och vi någonstans kan komma med förslag och göra olika sidor? Hade det inte funnits någon möjlighet att släppa in Spybar eller öppna upp olika anläggningar eller liknande, då givetvis ska vi inte släppa in idrott heller. Men idrotten måste ju vara prioriterad någonstans också när vi står där vi står liksom. Så jag håller med dig.
Jag tycker bara så här, jag ska avsluta nu min rant.
Det är fint att se dig igen och ranta över lite grann ibland.
Det är inte heller så här, jag vill ju hata på Amanda Lind här. Jag gör det till viss del, jag är arg på henne. Samtidigt så är inte det hennes fel. För att hon är inte en idrottsminister. Det är ju sättet vi har behandlat frågan om att ha en idrottsminister. Vi har kastat den till henne. Kan inte du ta det här också? Som att det är någon liten jävla havsgrej. Mm. Hon har ju inte kompetensen. Och det är inte hennes fel. Men hon sitter i en regering och hon sitter i en statsapparat som har bestämt att idrott är inte viktigt nog för att ha en egen post, för att ha en egen minister. Vad är det för jävla prioritering? Så det är det enda jag vill avsluta med. Alltså prioritera om.
Ja, det blir ju hon som får dra lasset, även om det kanske inte alltid är hennes fel liksom.
Nej men tyvärr. Alltså, fan, på riktigt, avgå alla. Strukturera om. Nej men tillsätt en jävla idrottsminister. Mm. SVFF, se över hur ni kommunicerar, vilka narrativ ni sätter upp kring den sporten ni företräder, för att vi inte ska hamna här igen. Ta oss på allvar. Ta Sveriges största folkhälsorörelse på allvar. Och hur staten inte gör det, det är en jävla skam. Men att de som ska vara våra företrädare inte kan få staten att förstå det, det är ett skämt. Fuck SVFF, fuck Amanda Lind, fuck regeringen. Jag är så trött på det här nu. Det har liksom inte varit en månad, det har inte varit en vecka, det har varit ett halvår. Mm. På riktigt.
Mm. Jag köper det du säger.
Nu är jag klar. Jag är klar nu. Nu kan vi avsluta det här avsnittet. Jag är så jävla lack.
Tråkigt att få avsluta med lite lack, men jag står bakom det du säger i alla fall.
Men hur ska vi nå förändring om vi inte brinner lite liksom? Nej, för helvete.
Nu har vi gått igenom det här nu. Så nu släpper vi det här och går vidare helt enkelt.
Ja,
jag håller med. På så sätt så hoppas jag i alla fall att det blir någon slags förändring och att det kommer jobbas vidare på det inför idrotterna som komma skall. För jag har även ett hockeyintresse och det kommer vara kul att få se det här på läktaren förhoppningsvis. Men det känns inte som att vi kommer hamna där. Men om jag får avsluta så har det gått ett par dagar. Vi är ju trots allt en IFK-podd. Eller fokus på det rättare sagt. Så jag vill ändå lyfta och tacka våran gamla superdansk Rasmus Lauritsen som lämnar oss i alla fall. Kan väl vara lite finare att avsluta podden med att säga fuck off alla. Tacka för hans fina nickmål, hans slitvarg, den axlarrollen som en ny Ante Johansson, även fast han är så pass ung som han är.
Ja.
18 miljoner in ungefär cirka på Pekings konto. Med en bra klausul som det verkar som vi fick igenom. Önskar honom bara stort lycka till, även om han inte lär höra det här, så
nej, men,
vill vi tacka dig för den här tiden i Norrköping och för allt du har gjort och för den kärleken du har lyft fram i den här stan.
En fantastisk spelare och ett kul klubbval tycker jag.
Ja, men verkligen.
Spännande och roligt måste jag säga. Nej, men verkligen, har varit en grym spelare för IFK och han kommer vara svår ersatt.
Kul. Ja, verkligen, det kommer inte gå att ersätta i år och det kommer,
nej, men,
det kommer
ta tid. Och inte bara som fotbollsspelare, som människa också känns det som. Det känns som att han har varit en ganska härlig figur liksom.
Kul med att Norrköping hittar köpare i andra länder nu. Vi har öppnat upp till Kroatien här också. Börjar de få upp ögonen?
Mm. Nej, men
det hjälper ju till, så är det.
Och
ju.
Vilken jävla scouting också att hitta Lauritsen på bänken i Vejle.
Ja, verkligen. 3 miljoner eller vad vi köpte. 2 miljoner någonstans köpte jag honom för att sälja honom. Ett och ett halvt år senare.
Det är en jävla bra affär, måste man säga. Ja. Hatten av.
De trodde ju faktiskt att det var en annan Lauritsen vi ville ha. Det fanns en till.
Ja,
ja. Så vill ni ha Rasmus? Ja, okej. Ja, det kan vi väl lösa. Vad fan, vad har ni för budget?
Ja, nej, men med de orden så tackar vi Rasmus Lauritsen för hans tid i Allsvenskan. Och för att ha bjudit oss på det han har gjort med sina nickmål och sin fotboll. Vi tackar er som lyssnade.
Det gör vi verkligen.
För varje vecka. Vi hoppas att ni fortsätter lyssna. Och att ni fortsätter sprida podden trots diverse ostrukturerade rants om saker och ting och personliga påhopp. Och jag hoppas att Degerfors IF kan få gå upp i Allsvenskan innan de går i konkurs.
Det hoppas jag också. Det hade väl varit fint att få göra. Som sagt, tack för att ni lyssnar och gå in och sprid våran podd så mycket som ni kan. Dela så mycket ni kan, farmor, mormor, kompisar, vänner, vem fan ni än känner liksom, om ni tycker att det här är värt att lyssna på, om ni har tråkigt nu under coronatider och landslagsuppehåll och dylikt, så kan det väl vara kul att lyssna på två puckon som pratar lite fotboll ibland.
Så och politik.
Och politik även i mellanvarven. Om ni tycker det är tråkigt så kan man ju alltid spola över också, säger vi nu när det är för sent. Men som sagt, följ oss överallt så kommer det spridas ut vart och när och hur poddarna släpps så att säga. Så hörs vi väl nästa vecka i alla fall.
Det gör vi.
Mm.
Avgå Amanda Lind.
Puss. Hej. Så ja, nu jävlar.